Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Katarina Östholm välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Katarina! Katarina Östholm är journalisten som har gjort sig ett namn som landsbygdens förkämpe. Men vem är kvinnan bakom den säkra och stundom vassa pennan? Det ska vi ta reda på i detta semesterprat. Jag som intervjuar Katarina heter Elin Holmberg.
Över fjällen där flyger en ko, den flyger långt bort, dit den kan finna ro. Där västvinden sjunger sin eviga sång, som avslöjar allting en gång. Den sången som sjunger om livet som det är, och att det kan slösas till ingen nytta. Högt över fjällen där flyger en ko, kanske den flyger på sin tro. Sönder med krigsproduktion, fortskylld taktik och vapenexpansion. Gagnade människan med ett ökat försvar, när det enkla livet inte får något svar. Sätt dig och fånga en enda minut, tänk efter, det är faktiskt livet som räknas. Högt över fjällen där flyger en ko, kanske den flyger på sin tro.
Hej Katarina, välkommen.
Hej, tack så mycket.
Det här blir ju kul. Du är ju före detta kollega till mig, men du är också en god vän.
Jajamän, sedan många år.
Sedan många år. Mm. Och det är svårt att intervjua vänner, det är ju det. Och det är ju något man ibland brukar undvika. Men jag tror att det här ville jag verkligen göra när jag blev tillfrågad. Och jag vet att man har försökt att få dig att bli semesterpratare tidigare år, men gott bet. Vad beror det på?
Det beror nog på en allmän tidsnöd och mycket på jobbet och mycket privat. Jag har ju djur och en liten gård och med hästar och så. Och ett barn fortfarande som bor hemma delvis. Så att det är svårt att ta sig tid och göra större projekt utanför arbetstid helt enkelt. För arbetstiden äter upp mina dagar och lite mer därtill. Och sen är det djur och barn och allting som ska skötas. Så jag har väldigt svårt att ta på mig någon typ av uppgifter, mer formella. Så det är nog helt enkelt mig det hänger på.
Vi ska ju återkomma till både jobb och djur och barn och gård, för vi ska ju lära känna dig lite grann i det här radioprogrammet. Men jag tänkte just den här låten nu, Ko över Sarek heter den, med norrlåtar. Varför valde du den låten?
Det är en väldigt speciell låt för mig, för den innehåller liksom allt, eller väldigt mycket av det jag kan, som jag. Att ingenting är omöjligt. Även om man ställs inför en väldigt svår situation så kan man på något sätt fortsätta framåt. Även om det känns som att det inte går. Så måste man ta det här första steget och sen det andra steget. Så det här just med att kon flyger över fjällen, det är symbolen för att ingenting är möjligt. Man kan alltid komma vidare.
Men då tänker jag, det är ju en ganska fin målbild att ha oavsett vem man är. Ifall man står inför en svårighet så kan man se det här framför sig, att vara den som flyger förbi det här. Och det blir lite humoristiskt i det också.
Man får liksom trampa igenom det bara och sen komma ut på andra sidan.
Vill du bjuda på någon sån där svårighet som du själv har stått inför som har varit jobbig? När vi ändå pratar om problem och hinder.
Ja, jag har skilsmässan. Det var många år sedan nu. Det är ju 12-13 år sedan. Det var ju en jobbig period. Men det var bara att ta ett steg i taget där också.
Hur förändrade det dig då?
Alltså, man orkar ju mer än vad man tror. Det fick mig nog att tro mer på mig själv än vad jag gjorde förut. Och inse att jag orkade mycket mer än vad jag trodde att jag gjorde. Så att det, i slutändan kom jag ut som en mycket starkare person. Och mer trygg med vad jag vill ha själv. Och vem jag är. Så den blev nog i slutändan någonting väldigt bra.
Och då såg du också dig själv som den här kon som for över fjällen?
Ja, inte just då kanske. Då var det kon som gick sakta på en lerig stig. Men visst, efteråt kan man ju se det mycket tydligare.
Ja, vad bra. Den där kon, den ska vi ta med oss allihopa. Just den här veckan, vi är ju mitten på mars när vi spelar in. Och jag vet att du sitter ju ganska mycket i din bil. Du har ett stort bevakningsområde. Du är kulturredaktör i mitt medie med Ångermanland som bevakningsområde. Och en sån här dag då när du är i Örnsköldsvik, vad gör du den här dagen? Vad fyller du den med?
Just idag har jag fyllt den med ett besök på Ödbergska gården. Och träffat världens raraste kvinnor som gör hantverk i olika typer av väver och spinner och kardar och växtfärger. Och oerhört berikande träff. Alltså man möter så otroligt intressanta människor som verkar i det tysta och i det lilla. Och jag kan inte påstå att någon av de här damerna var speciellt sugna på att framträda i offentlighetens ljus. Men alltså den kunskap och den kompetens och den kulturhistoria som de sitter inne med är ju fullständigt unik. Så jag kan bara hoppas att när jag skriver det här nu kunna förmedla lite grann av deras arbetsglädje och deras enorma kunskaper.
Men hur är det att ha det här stora bevakningsområdet? För jag menar, kultur, det sker ju så otroligt mycket mer än det som man kanske känner till. Både det lilla och det stora. Hur funkar det att vara kulturredaktör?
Ja, det är omöjligt.
Ja.
Nej, men alltså det är klart det händer.
Men eftersom att du är en ko så är det möjligt.
Så flyger jag. Jag flyger och försöker ha överblick över det som händer, åtminstone det viktigaste, vilket inte heller alltid är så lätt. För jag är inte så organiserad som person. Jag är väldigt impulsiv och jag jonglerar med en massa saker. Och ibland fångar jag bollarna och ibland tappar jag dem. Så att, jag försöker ha överblick och plocka russinen ur kakan. Och jag är väldigt noga med att välja både de här största evenemangen, de största konserterna kanske, eller de stora konstutställningarna som man förväntas bevaka. Jag prickar inte in alla dem heller. Och varva med att göra väldigt små relativt sett, men med kulturglasögon, små händelser från de här tantextanterna. Eller elever på Hola som jag träffade för några veckor sedan som satte upp en helt fantastisk version av Romeo och Julia med bara, de hade transkriberat den till bara kvinnliga roller, bara kvinnor i rollerna som spelade kvinnliga karaktärer och ställt hela könsmaktordningen på huvudet. Det var fantastiskt. Och det var ändå bara, ja men det är bara några skolelever som normalt kanske inte får en sida i tidningen, men jag gillar den blandningen och lyfta både högt och lågt och smått och stort. Eller skolbarn som ställer ut teckningar hos Sollefteå konstförening. Eller du vet, det är viktigt att uppmärksamma även för de unga, för att vi vill ju ha folk som är kulturintresserade även i framtiden. Man måste se dem, man måste uppmuntra dem. Jag tycker man kan bjuda på det.
Men det här kulturredaktör, det har ju varit ett drömjobb för dig, vet jag. Och samtidigt så är ju redaktörskapet är ju en sak, men skribentjobbet är ju en sak. Och du är ju liksom, du brinner ju för att skriva, och redaktörskapet kan ju ibland vara ganska trist.
Ja, det äter upp, det administrativa kan äta upp mycket mer arbetstid än vad jag tycker om. Men det får man leva med. Liksom, det ingår ju i jobbet. Så att, men då kan jag svära över det. Och restiden kan också äta upp väldigt mycket.
Mm. Men, så att du hänger kvar ett tag till. Vi ska ta och lyssna på Stefan Sundström nu. Vad har du för relation till honom?
Ja, han är min idol.
Därför att?
Alltså, skämt åsido. Idol och idol. Men sen jag träffade honom speciellt, han är ju en fantastisk musiker. Och jag tycker väldigt mycket om att han har så systematiskt de böcker han har gett ut och de framträdanden han gör. Nu senast den här turnén med Martin Nämtenäsen. Han är oerhört engagerad i miljö- och samhällsfrågor med lite grön. En hållbar framtid kan man säga utan att bli politisk. Och hans engagemang i Sollefteå sjukhus, Sollefteå BB. Vi har ju några kända personer som har liksom, han har skrivit en låt om Sollefteå sjukhus, bara en sån sak.
Det är helt
och han är en sån, samtidigt en sån helt och hållet nere på jorden människa.
Han har mycket.
Ja, han har mycket, han har en bredd. Han är så otroligt anspråkslös och enkel till sin karaktär samtidigt. Så det, han är fantastisk. Den här låten ska jag säga, det var många år sedan jag hörde den första gången. Och det är enda gången, jag satt i bilen också då. Och det är enda gången jag faktiskt har börjat lyssna. Sen var jag tvungen att stanna på en parkering, stänga av motorn och sitta och lyssna klart. För jag tyckte den var så fantastisk. Det är ju en Alla Nedvall låt i grunden. Men alltså, den gav mig som gåshud att det är en av de bästa låtarna jag vet.
En av de bästa låtarna som Katarina Östholm vet är alltså Lilla bäcken. Och nu ska vi få lyssna på den också.
Jag var ett barn med klara ljuva sinnen. Och på mitt väsen solen lyste ner. Mitt liv var nytt. Fasta steg på jorden. Jag levde fritt bland träd och vilda djur. Och som i lera formade jag orden. Och rent var hjärtat som det kom ur. Och lilla bäcken mot älven rinner. Och älven rinner mot stora hav. Och aldrig någonsin mer du finner vad lilla bäcken blev av. Och jag var ett man med hatt och stövlar tunga. Jag lärde tyglarna av lämplighet och sed. Och lärde le när marken tycktes gunga av fienden. Jag ser på världen genom dödas blickar. Med andras oro köper jag min frid. Och neråt slår jag när jag uppåt slickar. Och snarkar däst med själens nöd bredvid.
Vi sitter här med Katarina Östholm som är journalist boende i Sollefteå kommun. Och jag heter Elin Holmberg, det är jag som intervjuar Katarina. Och vi lyssnade just på Stefan Sundström. Katarina, du är ju 53 år och växte upp i Graninge. Berätta om din uppväxt.
Björknäset, alltså en by i Östergraninge, en jätteliten by. Jag tyckte den var jättestor när jag var liten. Vägen var så stor och bred och husen var så gigantiska. Skogen var så stor och allting är ju väldigt, väldigt litet, har jag förstått. Jag växte upp på Björknäsets skola. Min pappa var folkskollärare så vi bodde i en lägenhet ovanpå skolan. En liten byskola med 30 elever fördelade på 1-6 kanske i snitt. Jag var ganska ensam barn. Jag lekte mycket ensam, var ute mycket ensam och sysselsatte mig själv. Lekte ute i skogen, lekte häst. Hade en kompis. När jag blev lite större så kom våra grannmammor på. Hon bodde en bit bort i byn, skoförbökörens dotter. Att deras döttrar borde leka tillsammans. Så när vi var 6-7 år så tussade de ihop oss. Och då fick jag en bästis. Så det var väl den enda personen jag lekte med under min uppväxt.
Har ni kontakt idag då?
Ja, lite grann ibland faktiskt.
Ja. Just det. Ja, men det låter ju ändå som en ganska skön tillvaro och sådär. Mm. Men skrivandet och journalistiken, hur halkar du in där? Var du en sån som skrev mycket redan som barn? Och...
Nej, jag älskar böcker. Vi hade ett skolbibliotek på skolan som jag också minns som 10 meter högt. Det var ganska jättelitet rum. Det var kanske 4 meter i tak. Jag minns det som oändligt högt. Man fick klättra upp och hämta böcker med stege. Och doften i det rummet. Och när man klev in där, det var som att kliva in i en helgedom. Min mamma läste väldigt mycket för oss barn när jag var liten. Och det var nog det första jag gjorde att lära mig att läsa. För att jag var så fascinerad av hur de här krumelurerna på en sida kunde bli en berättelse. Så jag lärde mig läsa väldigt tidigt. Och läste enorma mängder. Det var min stora hobby när jag var liten. Ja. Och äldre.
Mm. Men sen, för du har ju jobbat med olika saker innan du varit journalist. Du har ju testat på mycket annat.
Ja, jättemycket.
Berätta.
Ja, men det är någonting som jag inte har gjort. Jag har städat och jobbat i storkök, jobbat i lager, jobbat på garnison, jobbat på gårdsjordbruk, på bokförlag, som läkarsekreterare. You name it. Väldigt mycket olika saker. Det har varit väldigt berikande. Jag tror att i yrket som journalist så är det jättebra att ha den grunden att stå på. Att man har gjort många olika saker. Jag har provat på många olika jobb. Mycket sån här på golvet jobb som finns ute i samhället. Så man får en bild av vad som för sig går.
Mm.
Skrivandet kom jag in på. Jag tror jag började skriva när jag började på universitet. Då skrev jag för att börja skriva dagbok och såna här minnesanteckningar. Och för min egen skull.
Mm.
Och det var ju jätteroligt.
Och första journalistjobbet var då?
Västernorrlands Allehanda i Sollefteå. Ja. Som praktikant.
Ja.
Ja. Och därifrån gick jag direkt till frilans. För att det gick ju bra att praktisera. Så gick det bra att frilansa. Så jag frilansade några år och sen fick jag jobb helt enkelt. Det var på den tiden det var lättare att få jobb.
Mm. Ja, idag är det ju som det är.
Mm.
Men kan du minnas det första du skrev? Vad var din första artikel? Minns man sånt?
Ja, det minns jag. Det var hembygdsföreningen i Para var det väl. De hade gjort någon satsning, jag kommer inte ihåg. Jag träffade ordföranden där uppe på berget ovanför kyrkan. Det kommer jag jätteväl ihåg. Och jag var jättenervös. Den dåvarande platschefen Finn Torell, han stack ett block och en kamera i handen på mig. Så han åkte dit nu och gör det där. Hembygdsföreningen har gjort det här, bla bla. Och jag bara, va? Det var jättehemskt, jag var jättenervös. Hade någon sagt åt mig att jag skulle bli journalist när jag blev stor, då hade jag bara skrattat och sagt aldrig i livet. För jag var väldigt blyg.
Mm.
Nu har jag lärt mig att dölja det väldigt väl.
Kan du minnas någonting pinsamt eller dåligt som du har skrivit? Alltså som du får skämmas för?
Jättemycket. Mm. Jag skulle ju vara skjutjärnsjournalist där i början på VA någon gång. Och Appelbergs, jag minns inte heller exakt hur det gick till. Det var någonting med att de skulle lägga ner, dra in personal i köket, det gick till rykten om. Och jag tog ju kameran i hand och nu gick dit i köket och intervjuade någon stackars kock som var inte heller särskilt gammal eller erfaren.
Mm.
Och han tyckte ju inte alls det här lät något bra. Och han klagade då på dessa eventuellt planerade neddragningar. Och så sa jag, men du kan vifta lite med en stekpanna och se arg ut, så får jag ta en bild på det. Så han viftade med en stekpanna och såg arg ut. Jag tog en bild och allting kom i tidningen dagen efter.
Mm.
Och 7 på morgonen när jag ligger och sover så ringer då ja, om det var han som var ordförande för ägarna. Jag minns inte riktigt. Och han var jätteledsen. Han var uppriktigt ledsen. Och han hördes på hans röst. Men Katarina, hur kunde du skriva det här?
Mm.
Och jag skämdes. Som jag skämdes. För jag vet. Mm. Man hade saltat på för mycket.
Mm.
Mm. För det fanns ju en diskussion och så. Men det var ju inte alls så särskilt långt gånget. Och det hände ju aldrig heller sen. Om jag inte minns fel. Så det var nog en beta som gjorde mig mycket, mycket mer försiktig.
Mm. Mm. Ja, och sådana behöver man ju. Men om du inte hade blivit journalist, vad hade du jobbat med idag?
Jag försökte ju bli konstnär. Jag gick i konstskola. Jag är jätteintresserad av bild. Målade. Jag gick konstskola i Stockholm. Men när det kom till kriten så var jag feg. Jag hade fått höra så mycket i mitt liv att man måste tänka på ATP. Man måste tänka på pensioner. Man måste ha ett riktigt jobb.
Mm.
Det fick jag mig i trummat. Så när det kom till kritan när jag skulle ta steget och börja på konstskolan så vågade jag inte. Helt enkelt. Jag var för rädd för att det skulle bli dålig inkomst och dåliga tider. Jag vågade inte helt enkelt.
Och där är det ju såklart viktigt vem är det som pushar eller vem är det som håller tillbaka? Vilka röster lyssnar man på? Ja. Det där är ju såklart någonting att tänka på. För att våga ta steget till olika saker.
Det var väl det skilsmässan lärde mig om vi ska återknyta det, den att lyssna på mig själv.
Mm.
Och ingen annan. Egentligen, i viktiga frågor.
Mm.
Att inte liksom väga och låta andra människor ha för stort inflytande över det man tycker och tänker.
Ja. Men det är ju en konst.
Det är en konst och det är en jättesvår konst.
Mm.
Jag tror man måste gå igenom några stålbad för att behärska den.
Mm.
Jag behärskar den än inte, men jag har mycket lättare att bara frånhända mig. Och är det någonting som är riktigt viktigt, då löser jag det ofta genom att inte prata om det. För jag har tänkt igenom det ordentligt.
Mm. Men jag tänker också efter skilsmässan och sådana stålbad som du säger. Har du blivit bra på att också plocka bort moment i ditt liv som inte ger dig någonting? Eller människor, kontakter, relationer? Är du en sån som är bra på att skala av dig sånt som skaver?
Ja, det är jag nog. Och lite till tyvärr. Jag tycker om att vara ensam fortfarande. Det gjorde jag också när jag var liten. Jag har aldrig haft några problem med att vara själv. Tänker väldigt bra. Jag är väldigt kreativ när jag är ensam. Och ibland kan jag nog skala bort lite för mycket av socialt umgänge. För att det har blivit enkelt att vara ensam också.
Mm.
Ja.
Ja, du trivs ju otroligt bra med det.
Ja. Och sen tar ju arbetet sin tribut. Jag träffar ju så oerhört mycket människor och får så oerhört mycket kreativ input och kreativ output i jobbet. Så att sen när jag kommer hem, då är jag rätt nöjd.
Mm. Mm. Vi tar en låt till. Och nu så ska vi lyssna på Peter Gabriel och Salisbury Hill. Ja, du har ju berättat om din uppväxt i en liten, liten by. Du bor ju i en liten, liten by nu också. Och i den lilla, lilla byn...
Så bodde en liten, liten, liten kvinna.
En liten, liten kvinna.
Ja, med
en
liten, liten häst.
Men det är ju just det här som är din grej. Landsbygd kontra stad. Där finns ju ett stort engagemang. Hur kommer det sig?
För det första för att jag är uppvuxen på landsbygden och är urlantis i själ och hjärta. Uppvuxen nära naturen. Och sen stod jag inte ut med att bo i en stad. Jag bodde i Uppsala i 10 år, studerade och sen jobbade. Och alltså det är ju en genomgående, i stort sett genomgående artificiell miljö. Det är en miljö skapad av människor, för människor, med människor. Och vartenda skyltfönster, varenda bil så är det en slags självbespegling av människan och hennes viktighet. Och hennes, alla människans projekt och åarna är stenlagda och parkerna är friserade etc. etc. Det är som en ekokammare, en spegelkula. Går man in i en stad så ser man bara människan och människan ser bara sig själv. Och det där gör mig, jag vantrivs, jag får klaustrofobi. Människan blir så orimligt stor i förhållande till allting annat i en stad. Och i en stad finns det ingenting att jämföra med. Men ute på landet, när man kliver ut på gräset och se träden. Det är som att människan, man återfår sin rätta storlek i relation till naturen. Och du vet, stjärnhimlen och djuren och rådjuren och älgarna och fotspåren och klövar i snön. Det är någonting vi har hemma i naturen. Vi är ju stenåldersmänniskor fortfarande.
Mm. Och då finns det någonting sunt med en utveckling som går mer åt där landsbygden får sin plats.
Jag tycker det. Jag tror att byn är det framtida huvudelementet, höll jag på att säga. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men att städerna och urbaniseringen, det kommer inte att sluta bra, tror jag. Utan jag tror att byn måste bli basenheten i ett samhälle som är baserat på korta transporter, korta beslutsvägar, korta. Vi måste göra allting mycket mer lokalt, det vi behöver för att leva och överleva. Och alla samhällen i hela världen kommer att behöva göra det, för att vi kan inte fortsätta som vi håller på.
Du har ju halkat in på det här lite grann på ett bananskal egentligen. Det ingår ju i ditt jobb som kulturredaktör att ha ett öga på landsbygden och skriva kröniker på det här temat. Men sen, du har ju liksom gjort ett namn och blivit en offentlig person på något sätt. För idag så läses ju de här krönikerna av överallt, inte bara lokalt i Sollefteå och Övik. Men själv så hatar du ju att synas.
Ja, först när det här kom på tal, det var ju när Gunilla Kinstrand var chef för kulturen på Mittmedia, så vart ju tal om att vi skulle nischa oss inom ett ämne och bli samhällsdebattörer. Och hon föreslog att jag skulle skriva om landsbygden eftersom jag bodde där. Jag funderade lite grann, så jag kan väl försöka. Jag var inte alls så säker på det. Och tycka saker, det får man ju inte göra som vanlig reporter. Jag var inte van. Och sen gjorde jag det, och så gjorde jag en gång till. Och så hon sa, ja men inom ett år så är du med i den nationella debatten. Och jag tyckte att det var fruktansvärt skrämmande.
Mm.
Att, va? Det är ju inte möjligt. Men hon fick ju rätt.
Mm. Ja, så har det verkligen blivit, och det märker ju om du lägger ut någonting på Facebook, dels då i egenskap av kulturaktören Katarina, men också privat. Det räcker med att du lägger ut en bild, kanske halvbra, för du är duktig att fota, men kan vara halvdålig också, på någon häst i solen gång. Då kan du få 1000 likes, liksom. Visst, vad fan? Här får man liksom, men kanske på snöjda 21 likes. Man
ja, men det är så många följare tack vare landsbygden, och följer mig för att de vill ha landsbygdsgrejerna. Så de får stå ut med en helt annan, rätt mycket mellan varmen, kan man säga.
Men det är också viktiga saker på något sätt när man också har sitt varumärke på något sätt, att man då är man ju inte bara en del, utan man är ju flera delar.
Nej, jag skulle bara önska att jag kunde klona mig så jag kunde ägna mycket mer tid åt landsbygden, för jag hinner inte med alla bollar som kommer, liksom. För det händer ju saker, både små och stora frågor som passerar förbi så här, och som är aktuella, och jag hinner långt ifrån fånga alla de bollarna, och det är ju väldigt synd. På sätt och vis gör jag ju både kultur på lite halvtid och landsbygd på lite halvtid.
Du har ju blivit uppmärksammad. Pelle Molin-priset 2014, nominerad till Birger Norman-stipendiet i fjol och i år också. Och det blir ju klart i sommar. Så att när nu det här programmet sen, så har vi ju ingen aning om du har fått eller inte. Och så vidare. Men innan vi kom in här i studion så käkade vi lunch, och då sa du att nej, jag vill inte alls få det, för att jag åh vad hemskt, då måste gå upp och ta emot någonting. Och du får ångest, du svettas liksom, du vill inte alls.
Ja. Å ena sidan är det ju, det är klart jag vill ha det i det avseendet att det är en fantastisk sak både för mig och för landsbygden att bli uppmärksammad på den måten. Det var ju därför jag till och med gick med på att vara med i tv en gång i världen, där det var oerhörd vedermöda för mig, men jag gjorde det för sakens skull. Men jag har en snudd på social fobi när det gäller just att stå på scen och att stå i centrum. Det kan sluta lite hur som helst, jag fixar inte det. Så sen jag började med det här med landsbygdsdebatt och de krönikerna, så har jag fått fler och fler förfrågningar om att vara med en här, en där, föreläsa, vara med i olika sammanhang. Och jag tackar nej. För det skäl så mycket energi, och jag klarar inte det, jag orkar inte.
Det var ju härligt att ändå, som motbild till alla de här kändisarna som blir kändisar av att inte göra så mycket, så är det tvärtom för dig. Du har gjort väldigt mycket och blivit kändis egentligen mot din vilja lite grann.
Det intresserar mig inte. Nej. Det är jättefint att texterna blir kända, att kanske idéerna, får man hoppas, slår rot hos någon någonstans. Men jag vill absolut inte figurera. Jag kan figurera i rollen som skribent, men jag vill inte stå. Jag är dålig på att ta plats. Och jag trivs inte med det. Nej.
Ett klassiskt
sitter jag här och tar plats.
Ja, nu skulle jag gå vidare då. Nej, det gör inget. Ett klassiskt stycke har du ju valt också till spellistan. Johann Sebastian Bach. Och varför har du valt den då?
För att det var egentligen har jag ett orgelverk av Bach som är också en sån här otrolig upplevelse, men det är så långt och klumpigt, så då tänkte jag, ska jag välja någonting annat av Bach. Bach är ju en kompositör som, om jag skulle välja musik av en kompositör på mitt rymdskepp på väg ut oändligheten utan återvändo på Paniara, skulle jag välja Bach, för att hans musik innehåller en frid och en helhetsbild av världen. Det är som att höra Guds andetag och höra hans musik, tycker jag. Helt fantastisk.
Då lyssnar vi på den nu. Du, Katarina Öström ska jag säga, som sitter här, och jag heter Elin Holmberg. Vi pratar lite grann om landsbygd och om journalistyrket och kärlek och bekräftelser, sociala medier, att synas och så vidare. Du bor ju strategiskt bra på en gård i Undrom. Du är liksom mitt i smeten egentligen för ditt bevakningsområde. Vilka fler bor i ditt hus?
I mitt hus bor min dotter Vera, 17 år. Hon delar tiden mellan mig och pappa då, så hon bor där varannan vecka. Eller vi delar tiden ganska, det är lite si och så nu för tiden. Ja, hon har så mycket för sig. Sen bor det, inte i mitt hus men utanför mitt hus, bor det två hästar. Två nordsvenskar. Och tre katter och en halv hund.
En och en halv?
Ja, dottern har en hund som jag är väl...
Åker den också varannan vecka?
Ja, inte riktigt, den är mer hos mig.
Ja, just det.
Ja, en orsak.
Ja, just det. Ja, just det. Så du har med dig väldigt mycket djur.
Ja.
Du älskar djur.
Ja, alltid gjort.
När du var liten och lekte häst i skogen, var det något du drömde om då? Att när jag blir äldre, då ska jag ha en häst.
Ja, det var en av mina absolut största drömmar någonsin. Har alltid varit.
Men har det varit så hela ditt vuxna liv? Jag tänkte när du var gift... Och levde det livet, hade du djur då med? Eller?
Ja, jag började med djur. Jag skaffade djur egentligen så fort jag flyttade hem. För jag hade någon liten undulat och så när jag bodde hemma. Men sen skaffade jag katter när jag flyttade till Uppsala. Typ det första jag gjorde. Hade jag katt alla de åren, sen flyttade jag hem. Och det gick inte många år förrän jag skaffade häst. Det var liksom den stora drömmen.
Jag har ju varit hemma på din gård några gånger och ridit en gång, och hade ju inte ridit på 20 år, så det var ju kul.
Det gick jättebra.
Du var ju en hård, ganska hård lärare. Du hade liksom en hård retorik.
Hade jag?
I ditt
nej,
sätt att...
det är inte min stil.
Nej, okej. Okay. Men kommer det mycket små tjejer och rider?
Ja, alltså ridningen, man får ju sprida ridningens evangelium. Mm. Inte små tjejer, men de som kommer att hälsa på och vill prova får ju prova.
Mm.
Och det händer ju fantastiska saker med människor. Hästarna får ju verkligen en att jorda. Mm. Både i sig själv och i marken och kontakten med djuret. Det är en alldeles speciell upplevelse.
Mm.
Och behövs för att hålla mig generellt behöver jag djuren för att hålla mig självjordad i verkligheten och i naturen. För skulle jag bara bo i en lägenhet i en stad och ha det här jobbet skulle jag sväva ut i ett slags limbo, tror jag. Man behöver liksom ha kontakt med verkligheten. Men jo, jag brukar låta folk rida och det är jätteroligt. Många säger då, men jag vill inte sitta på en häst, jag törs inte. De bits och de sparkar. Så jag säger, jo då, här har vi en jättesnäll häst som heter Prins. Han kan du rida. Och så gör folk det. Och så kliver de av och är överlyckliga.
Ja.
Hade en invandrare kille som var på besök, han och hans tjej. Och han var verkligen så fullständigt valhänt. Höll i tyglarna med pekfingrarna. Och vad ska jag göra? Efter en halvtimme skrittade han och travade han och red runt i paddocken.
Mm.
Och jag fick världens längsta kram. Han hade tårar i ögonen när han klev av oss. Och det var det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Och den känslan att kunna ge folk den upplevelsen.
Mm.
Det slår nästan allting. Jätteroligt.
Men jag tänker, det blir ju mycket djur och det engagemanget. Och du skildrar det ju många år sedan. Och du har ju aldrig gift om det, eller det är ingen Nej. Som har levt i ert hus någon längre period.
Nej, vi har en då, men det gick ju som det gick.
Ja, precis. Nej, men du har ju liksom inte skapat en ny familj som Nej. Många gör som skiljer sig och så. Men kände du att du fick... att du förlorade människor också i... En skilsmässa kan ju riva upp så fruktansvärt mycket.
Mm.
Fanns det människor som försvann från dig då?
Ja, den gamla byn försvann ju. För jag flyttade till en by 5-6 många kilometer bort där. För jag var ju noga med att vi skulle ändå ha samma skola till Vera och samma sociala kontext. Jag ville att det skulle vara så. Så jag letade ju rätt på ett hus efter viss möda som inte var för långt bort. Men alltså kontakten med den gamla byn och de människorna som bor där, den försvann ju lite på kuppen.
Mm.
Vi hade lite byafester då, strandbastun och... lite gemensamheter, det var jätteroligt. Så det kan jag tycka är synd. För de finns inte, det var liksom en del av bygemenskapen och inte det privata umgänget. Så de gick bort.
Är du feminist?
Ja, det måste jag ju säga. Fast jag har fortfarande, jag har alltid haft problem med ordet. Eftersom feminism egentligen är humanism. Det är egentligen ett annat ord för humanism. Rättvisa, jämställdhet. Jag tycker att bara det att det finns ett särskilt ord skapar en slags exkluderande... Jag har inte tänkt igenom det så noga, jag kan inte förklara det, men du förstår.
Mm.
Jag tycker det är självklart att alla människor, alla, vilket kön man än tillhör, vilken sexuell preferens man än har, vilken hudfärg man råkar ha, vilket språk man pratar, det är skitsamma. Vi är alla människor. Vi är alla vita afrikaner eller vad vi nu är. Liksom. Det är relevant.
Varför jag frågade nu var för att jag själv har funderat mycket på och kopplat just, när jag har tänkt på skilsmässor och jämställdhet, så har jag tänkt att varför ökar skilsmässorna? Jo, för att kvinnor kan skiljas idag, som man inte kunde då.
Mm.
Dels av att man inte kanske hade råd, om vi bara går tillbaka 25 år i tiden eller 30 år. Och massa andra hinder. Hur ser du på det?
Jo, det finns ju en social kontext nu också som tillåter skilsmässa. Det var inte så lätt bara för mina föräldrars generation var det inte alls särskilt rumsrent att skiljas. Även om det var möjligt. Och även om kvinnan då också i mycket högre utsträckning än förr hade egen inkomst och så. Så var det fortfarande ganska, i alla fall betydligt svårare socialt att genomföra en skilsmässa. För man fick liksom inte, man skulle vara trogen. Och det här med att livet ut... och monogam och allt vad det är. Jag tycker att svanar är monogama, men människor är inte.
Men är det fulare när en kvinna tar initiativet, tror du, i allmänhetens ögon, än när en man gör det?
Ja, det vet jag inte. Svårt att säga. Men jag tror att kvinnan oftare får bära skuldbördan. I de förhållanden jag har lämnat så... det kanske jag inte ska prata om så där i egen sak. Men jag tänker att det är, vad jag har hört är det inte omöjligt att kvinnan får skulden och får dra lasset vid en skilsmässa.
Mm. Människor är inte monogama, sa du också.
Nej, inte ett dugg. Vad är det för dumheter? Var kommer det ifrån? Kärnfamiljen tror jag inte skvatt på heller. Jag tror vi har andra sociala programmeringar.
Som till exempel?
Nej, vi blir kära i många under vår livstid oavsett om vi är gifta eller inte. Det, vi kan tänka oss att ha flera. Den som påstår att den har varit kär i samma person i 70 år och aldrig varit intresserad av någon annan kvinna eller man, jag tror inte det är sant.
Den ljuger.
Eller också är de extremt någon mutation av människor som jag inte känner till. jag tror vi skapade för att ha flera partners under ett liv och få barn med flera personer. Och den här stenåldersbyn, vi är fortfarande stenåldersmänniskor. Vi har inte ändrat oss på, 70 000 år. Vi är exakt samma som vi var då. Våra hjärnor har krympt lite grann av en orsak som man inte riktigt vet.
Men vad är det då som gör att vi känner sånt hinder av att vi ska ha kärnfamiljen, vi ska hålla ihop våra familjer, vi ska hålla oss till en och samma?
Sociala konventioner. Jag vet inte exakt när det är, om det är 1800-tals ideal eller vad det är. Det är inte särskilt, har inte rötterna särskilt långt tillbaka i tiden. Men i och med att kvinnan blev så oerhört utan rösträtt och utan ingenting och blir så oerhört nedtryckt, utan äganderätt, utan någonting. Och det är svårt att ta sig ur. Det är ingenting som man gör på en generation eller två, utan det tar tid. Men vi är ju definitivt på väg åt rätt håll.
Har du själv varit med om orättvisor kopplat till kön? Eller ja, det är klart du har. Men ja, kan du berätta något som du kommer ihåg?
Alltså, ja, det är en svår fråga. Jag kommer bara att tänka på en situation som inte var särskilt märkvärdig. Men vi gjorde en intervju, jag och dåvarande fotografen i Sollefteå på Stefan Sundqvist. Vi träffade en chef för ett stort bolag i Sollefteå, en kvinnlig chef. Och jag var ganska ny, jag var ganska ung, jag var ganska osäker. Och jag ställde frågorna. Hon svarade Stefan. Hon tog inte blicken från Stefan Sundqvist på hela intervjun. Han fotograferade lite grann, sen var han tyst, log lite generat. Jag ställde frågor, hon svarade och tittade på Stefan. Hon tittade inte en enda gång på mig. Det är ju ett utslag av att jag vet inte vad. Hon godtog mig väl inte som ung kvinna. Stefan var ju äldre man. Det är det mest explicita jag någonsin har upplevt. Och hade det hänt idag så hade jag gått därifrån. Eller frågat, varför tittar du inte på mig? Men det gjorde jag inte då. Jag kände mig bara ofantligt dum och ofantligt. Det är ju en klockren härskarteknik. Den är så utstuderad. Men det förstod jag inte då heller.
MeToo har ju pågått här hösten och i journalistbranschen så var det ju deadline, hashtag deadline. Skrev du på själv?
Ja, gjorde jag. Jag har sett mycket. Jag har varit med om inte nästan så mycket alls och väl inte särskilt explicit heller. Men jag har sett andra som har blivit utsatta. Så att klart man skriver på.
Sista frågan nu, Katarina. Finns det något i ditt liv som du ångrar?
Je ne regrette rien. Nej, ja, jag vet inte. Det är svårt att säga för att visst har man gjort det. Jag har gjort så mycket dumheter. Det tar vi en annan gång, tror jag. Men ändå har alla de dumheterna lett till någonting. Det har lett till insikter, det har lett till kunskap, det har lett till fall neråt. Och sen har jag fått klättra upp igen. Jag upplever ändå att allting som har hänt som har varit dåligt och som jag hade kunnat göra annorlunda har blivit av godo i slutändan. Och ja, det är mycket ångrar. Men jag skulle nog inte ändra på någonting. Tror jag.
Och med de orden så säger vi tack för den här timmen till Katarina Östholm som har varit sommargäst kan man väl säga då. Och jag som har intervjuat heter Elin Holmberg och vi ska lyssna på Philip Glass och Metamorphosis. Thank you.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.